kristne kristen har jag tid. Snart vill jag börja söka min frid. Mången i blindhet så säger till anden gå. När det blir lagligt då ger jag dig bud. Nästan en kristen, tiden är kort. Nästan en kristen, gå icke bort. Jesus dig manar på, änglar i väntan stå, vänner i bön också, nu vänd dig om. Nästan en kristen, stanna och lär. Nästan en kristen, döden är när. Nästan då ej föreslår, trots varje tvivlan står. Ryslig din dom du får, dörren är stängd.
Välkommen till dagens andakt. Mitt namn är Thomas Kryger och den här andakten är en serie på 3 stycken där jag ska läsa lite ifrån en bok av Ole Hallesby som heter I stilla stunder på vägen hem. Vi börjar med att be. Kära Herre, du ser att vi ibland behöver minnas på olika saker från de som har gått före oss. Hjälp oss att ge akt på deras tro och se var de tog vägen när de slutade sina dagar. Herre, vill du öppna ditt ord för oss också denna stunden. Amen. Hjälp i rätt tid. Därigenom att han har lidit i det han själv blev frestad kan han hjälpa dem som frestas. Hebreerbrevet 2, vers 18. Den hjälp Jesus ger dem som frestas är av olika art. Väg har han allestädes, på medel ingen brist, heter det. Det kan vara en liten händelse, så vardaglig att ingen andra lägger märke till den. Men för dig blev den ett lite personligt bud från din frälsare som gjorde att du åter såg klart. Det frestande var övervunnet. Eller det var ett litet ord som talades i din omgivning. Det var inte något märkvärdigt med det ordet, men för dig blev det ett ord från din frälsare, och du fick strax hjälpen. Eller det var ett ord ur skriften som du plötsligt kom att tänka på, och det var som om frestelsens lockande spel förstummades i samma ögonblick. Som oftast går det kanske till så att Guds ande förklarar Kristus för den redliga frestade själen. Han visar oss så stilla vår sårade, blödande, döende frälsare. Och då faller det genast ett sådant ljus över synden att den icke frestar oss mer för den gången. Den blir vämjelig i våra ögon. Vi har segrat och står där tacksamma för att vi också denna gång slapp att fullborda köttets begärelse. Denna seger vinnes icke en gång för alla. Frestelsen blir vi icke kvitt. Icke heller köttets begärelse, även om vi upplever den seger vi nu har talat om. Köttets begärelse kommer igen och måste övervinnas på samma sätt var gång. Det är orsaken till att Jesus säger vaka. Lär vi oss att strida denna trons kamp mot våra synder, så fylls vi med frimodighet i det att vi upplever seger även över våra mest vidhängsna synder. Det ger en förunderlig glädje i kampen. Herren skall strida för er och ni skall vara stilla. Andra Mosebok 14:14. Så lydde Mose ord från Herren till folket då det befann sig i den mest förtvivlade situation med Röda havet framför sig och faraos väl väpnade här bakom sig. Och så lyder Herrens trösterika ord till sitt folk också i det nya förbundet. Vi är omgivna av övermäktiga fiender, men han säger, var stilla. Jag skall strida för er. Jag skall ta kraften ifrån era fiender. Och Guds sanna Israel upplever en paradoxal stillhet mitt i kampens larm när det kastar sig i hans mäktiga händer och får se att han är i stånd att beröva de svåraste frestelserna av kraften. Och det sjunger av hela sitt hjärta. Halleluja, jag har min Jesus funnit. Hans nådes glans är klar i mig upprunnet. Nu ser jag vägen till Guds frydestad. Nu kan, nu skall, nu vill jag vandra trolig. Livstecken. Om vi gick till doms med oss själva så blev vi inte dömda. 1 Korinthierbrevet 11, vers 31. Du har hört om den tröst som jag i det föregående stycket sökte bringa kämpande och lidande Guds barn. Men medan du läste satt du kanske och tänkte, visste han bara hur det är fatt med mig, så vågade han icke att trösta. Det är ju inte bara så att jag har det gamla köttet och att jag frestas och plågas av det. Nej, det övermannar mig så att mitt dagliga liv är fullt av nederlag. Det, min kära se, var dag är bedrövligt. Mitt världsliga liv, mitt ljumma gudsförhållande, mina överilade ord och gärningar. Och ännu värre är det icke se. Mitt inre liv, mitt böneliv, min bibelläsning, mitt världsliga och jordvända sinne och mina syndiga lustar av alla slag. Och det värsta av allt, det motstånd jag gör mot mina yttre och inre synder kan visst icke kallas kamp. Jag vet ofta icke om jag kämpar eller icke. Och jag säger ofta till mig själv, det är liv i Gud du en gång ägde är det nog slut med. Min kära medkämpe. Det är dig jag vill trösta, du som har känt något av det som här är nämnt. Och först vill jag säga dig, det är livstecken och icke dödstecken, det som du känner. Så länge du går till doms med dig själv, är det liv i dig. Själva den dödsdom du fäller över dig själv och ditt kristna liv är ett osvikligt bevis på att det redliga livet med Gud icke är utdött i ditt hjärta. Du utslitne och hopplöse medkämpe. Du skall bli räddad och hjulpen. Fastän du är så tilltygad av kampen mot det mäktiga köttet att varje fortsatt kamp synes dig omöjlig. Du skall bli räddad, ty Jesus har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat, står det i Lukas 19, vers 10. Och du som tycker att ditt hjärta är så förvänt och din vilja så slapp att icke ens för frälsaren är någon mening i att göra flera försök med dig, hör vad han säger. Det är icke de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Matteus 9:12. Det står förresten lite mer om det i Bibeln. Om vårt hjärta fördömer oss, så är Gud större än vårt hjärta och vet allt. 1 Johannes 3:20. Är vi trolösa så står han troget fast vid sitt ord, ty han kan inte förneka sig själv. 2 Timoteus 2:13. Ja, men jag faller så ofta, säger du, särskilt i en viss synd, ofta flera gånger om dagen. Då blir det hela så omöjligt för mig. Och jag frågar mig själv om det överhuvudtaget går an att gå till Gud och bedja om förlåtelse. Det måste vara svek i min ande eftersom jag inte blir herre över synden. Du trötta själ, hör Jesu ord. Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade, så skall jag giva er ro. Matteus 11:28. Den som kommer till mig, honom skall jag sannerligen inte kasta ut. Johannes 6:37. Ett Guds barn är en syndare som inte blott kom en gång utan som kommer var dag till Kristus med sina synder. Det som måste skäras bort. Var och en som bär frukt, den rensar han för att den skall bära mer frukt. Johannes 15:2. Jag minns första gången jag såg en trädgårdsmästare beskära fruktträd. Det var unga, friska äppelträd med kraftiga och långa skott. Och då han var färdig tyckte jag att största delen låg på marken. Och trädet stod där kvar, stympat och fattigt. Jag frågade då trädgårdsmästaren hur han gick till väga och han förklarade för mig följande. Först tar vi bort alla sjuka skott. Sedan tar vi alla dem som pekar rätt upp. De skuggar för frukten. Slutligen tar vi dem som korsar varandra. De kommer att dels skugga för dels gnida emot varandra. Av dem måste i varje fall det ena bort. Då jag hörde detta måste jag i mitt stilla sinne tänka vad den materiella världen i alla fall är en avspegling av den andliga. Trädgårdsmästaren i Guds trädgård syntes mig följa samma regler. De sjuka skotten kunde för det oövade ögat te sig friska och frodiga. Längtan efter kristligt arbete är uttryck för kristligt liv, men inte alltid för friskt liv. Hänsynen till ära, anseende och makt är ofta starkare än kärleken till frälsaren och själarna. Men trädgårdsmästarens öga är skarpt. Han ser inte efter resultat, utan efter frukt. Han låter inte imponera på sig av statistiken, inte ens av den kristliga statistiken. Därför har han tagit ifrån många troende man och kvinna ett arbete som de själv och andra lovade sig så mycket av. Efter en tung och förödmjukande tid kom de in i samma arbete, men med en ny syn både på sig själv och arbete. Beskärningen lyckades. När grenarna pekar för mycket uppåt måste de beskäras. Många predikant har fått gå miste om både de stora resultaten och de stora församlingarna för att komma till att återbära frukt. Då först fick Guds vänner mat och änglarna glädje genom hans vittnesbörd. De skott som skugga. Därmed tänker jag på synder som tar bort utsikten mot korset, så att nådens sol inte får lysa och värma. Icke de medvetna synderna, de skiljer oss från Gud, utan de omedvetna eller till hälften medvetna. Många sådana missprydande skott växer fritt och opåaktat. I vår tid är avundsjukan svår. Vi finner den ofta sida vid sida med den största andlighet och den mest energiska offervilja. Jag nämner partisinnet, som inte tål att se framgång hos andra än hos sig och sitt parti. Tätt invid det skottet växer baktalet. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Baktalet är nog det svåraste av alla missprydande skott i Herrens trädgård. I våra hem har vi också frodiga skott av dylik art. Dåligt humör, med ordknapphet, tvärhet och gnatighet. Sådant växer ofta opåaktat och därför så frodigt. Ofta sida vid sida med den största iver för Guds sak. Här måste trädgårdsmästaren gripa in. Och han är en mästare till att beskära. Är vi motspänstiga mot andens dagliga varning och tuktan, så sänder han oss åstad för att hämta vårt ris. Den synd som vi inte godvilligt ger akt på och bekämpar, den förvandlar han till ett ris för oss, så han begagnar den till att beskära oss med. Det fördolda livet. Ni har dött och ert liv är fördolt med Kristus i Gud. Kolosserbrevet 3 och vers 3. Redan i sin begynnelse döljer sig det nya livet. En människa blir väckt och vänder sig till Gud för att göra upp med honom och bli frälst. Men det ser inte ut att gå. Det är inte möjligt att komma loss från det gamla livet och de gamla synderna. Och ännu värre blir det. När den väckte vänder sig inåt mot sitt sinne. Är van och synderna svåra att få bukt med, så är dock de syndiga tankarna och fantasierna och lustarna många gånger värre. Det är som ett bottenlöst hav av synd. Men inte ens detta är det värsta. Den väckte måste tillstå att han inte älskar Gud. Han ber nog till Gud, ja, varenda dag, men han måste tvinga sig till det. Han läser nog Guds ord, men utan lust och glädje. Och synden är han icke i stånd till att hata. Han kämpar nog emot den, men inte därför att han hatar den. Fast mer måste han tillstå för sig själv att han har lust till synden och längtar efter att njuta av dess lust. Och det värsta är att hans hjärta blir mer och mer hårt och okänsligt. Till en början kunde han sörja över sin synd och sitt tillstånd, men nu känner han ingen sorg. Bara en inre köld och likgiltighet. Han trodde en tid att han har blivit omvänd, men det hoppet är det nu slut med. Omvändelse är ju sinnesändring, och det är ju sinnet som inte är förändrat hos honom. Se nu, här är det nya livets dolda sida. Här är dess fördolda begynnelse. Det nya livet finnes, men det är fördolt för honom själv. För den erfarne troende som får att göra med denna väckta själ ligger det nya öppet i dagen. För det första, Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till sanningens erkännelse. Nu erkänner den väckta sanningen om sig själv, ända till förtvivlan. Och detta är andens gärning, hans som överbevisar om synd. För det andra, han har fått en tillstoppad mun. Romarbrevet 3:19. Förut ursäktade han sig på alla sätt, nu tar han skulden på sig själv. Och för det tredje, nu är han ärlig inför Herren. Nu vill han inte längre dolja någon synd. Det är inte att han fruktar mera än oredlighet och självbedrägeri. Och för det fjärde, intet lyckas för honom. inte hans kamp mot synden, inte hans ånger och inte hans tro, inte hans kärlek och inte hans bön, inte hans bibelläsning och inte hans liv. Han är hjälplöst fast. Och just på detta sätt har anden gjort honom skickad till att frälsas av nåd. Han hör nu till dem som inte har gärningar men tror på honom som gör den ogudaktige rättfärdig. En svår bön. Det är så som sig bör att han växer till och att jag förminskas. Johannes 3, vers 30. Detta ord uttrycker det normala förhållandet mellan frälsaren och den frälsta själen. Har man sett Guds lamm som borttager världens synd, så önskar man att Kristus ska bli stor. Hur brinner icke den nyväckta av längtan efter att tala med sina kära om de stora gärningar som Jesus har gjort med honom? Och Guds barn ber om att Kristus måtte bli stor för dem. Att jag fick se hans strimmor och sår så att jag blev frimodig, även när samvetet anklagar mig. Att jag fick se honom i hans lidande så att jag blev rädd för synden. Och att Guds barn ber om att detta måtte tillväxa, ständigt tilltaga. Inte stå stilla och framförallt inte gå tillbaka. Jag ska förminskas. Det är värre, ja det svåraste, för oss som för Johannes. Men som Johannes önskar också vi det. Och vi ber om det. Och Gud uppfyller den bönen. Kanske ingen av våra böner är lättare att uppfylla. Men kanske heller ingen bönhörelse är svårare för oss. Den är svår både att förstå och att ta emot. Gud uppfyller nämligen den bönen genom att sända oss förödmjukelser. Små och stora förödmjukelser. Förödmjukelser hemma och borta. Svidande förnärmelser. Offentligt och sidosättande. Ren ohövlighet. Gud vet nämligen att vi inte blir ödmjuka utan förödmjukelser. Detta tror vi i det längsta, därför att vi känner oss själv så lite. Men blir vi ödmjuka, upplever vi först på allvar att han blir stor för oss. Då faller fjäll från våra ögon. Då ser vi korset, lammet, blodet och såren. Och en stilla, mild lycka fyller det förkrossade hjärtat. Till den kritiska punkten. Den som icke bär sitt kors och efterföljer mig, han kan icke vara min lärjunge. Lukas 14, vers 27. Här är den punkt där så många sökande själar stannade. Längtan drog dem, samvetet drev dem och ångesten jagade dem emellanåt fram emot Gud. Men så mötte de detta skarpa, obönhörliga krav på ett helt uppgivande av synden. En hel omläggning av livet. Och här står de framför den trånga porten och ser med långa och längtande blickar in genom den. In i det utlovade landet där deras vänner lever och har fred med Gud i ett gott samvete. Kära sökande vän, vad är det väl som binder dig? Ett syndigt förhållande som du inte vill bryta med? En gammal orättfärdighet som du inte vill bekänna? En ovänskap som du inte vill göra slut på? Fruktan för att bekänna inför människorna? Eller är det rätt och slätt fruktan för att uppgiva självstyret och utlämna dig åt Jesu ledning? Ja, säger en eller annan. Jag sitter fast här och jag kan inte komma loss. Jag har försökt, men jag förmår det icke. Min vän, var nu först och främst ärlig. Är det sant att du vill, men icke kan? Då är saken klar. Gud vet att du icke kan. Därför frågar han icke om du kan, utan om du vill. Och i det ögonblick du vill, då finns ingen makt som kan hindra Gud från att lösa dig och fortsätta dig i frihet. Bed nu Gud först om förlåtelse för att du har stått honom emot och menat att det var riskabelt att utlämna dig åt honom. Då ska du uppleva undret. Du får det sinne som vill försaka och lida för Jesu skull. Tack och lovprisning. Den som sitter under den högstes beskärm, han säger, i Herren har jag min tillflykt. Saltaren 91 och vers 1. Han säger det. Med detta vill väl psalmisten framhålla för oss att det är normalt att säga så till Herren. Och jag tror vi gör väl i att lägga märka till detta. Jag tror nämligen att de flesta av oss säger mycket lite om detta till Herren. Vi ber. Ja, vi ber ofta och vi ber om många goda ting, både för oss själva och för andra. Och detta är rätt och gott. Men vårt samtal med Gud skulle också omfatta något av det psalmisten här nämner. Vi skulle säga till Herren, du är min tillflykt. Vi kunde gott säga det med våra egna ord om vi känner det naturligare. Men vi skulle i alla fall säga det. Det skulle med andra ord vara något av detta vi talar med Gud om. När vi är alena med honom. Vare sig det är i bönkammaren eller under dagens arbete eller under vilan. Det har alltså sin betydelse att vi säger det. Det har betydelse för Gud. Han önskar att vi säger honom vad vi har i honom. Han önskar att vi tackar och lovar honom. Denna sida hos Gud förbiser och glömmer vi lätt. Vi tror att det inte betyder något för Gud om vi säger honom tack eller icke. Men då tar vi fel. Gud har det varmaste hjärtat i tillvaron. Därför är ingen lättare att glädja än Gud. Jesus blev så glad då den ena spetälske kom tillbaka och tackade honom för den nyvunna hälsan. Varför blev Jesus så glad? Det ser vi klarast i dessa ord. Fanns då ingen som vände tillbaka för att prisa Gud utom denna främling? Att tacka betyder för Jesus att prisa Gud. Giva Gud äran. Gud skall ha äran. Därför betyder det mycket för Gud när vi som sitter under den högstes beskärm säger till honom, du är min tillflykt. Därnäst betyder det något för oss. Våra böner innehåller allt för mycket av tiggeri. Inte så att vi så att förstå att vi ber för mycket så att Gud skulle bli trött på oss. Nej, Jesus har inpräntat i oss frimodighet till att be, ja tigga. Se Lukas 11, 5-8 och 16, 1-8. Men felet är nog att vi tackar för lite. Våra böner fyllas av tiggeri så att vi inte får någon plats för tack och lovprisning. Vårt hjärta har för litet behov av att tacka och prisa Gud. Det är inte blott en sorg för Gud. Det medför skada för oss, för vårt böneliv, ja för hela vårt Guds liv. Intet ger oss mera frimodighet och förtröstan i bönen än detta, att se och tacka Gud för de bönhörelser vi redan har fått. Den som sitter under den högstas beskärm, han säger, i Herren har jag min tillflykt. Detta är mer än tack, det är ju lovsång. Till den lovsång när vi uttalar vad Gud är och gör. Och lovsång behöver vi lära oss, vår tid har nästan glömt den.
Har Golgata bleknet för mig. Och ser jag ett kors som lyser fullt av fred och blodet som rant från dig. Jag önskar ett möte med Golgata, ett möte med korset och dina sår. Jag önskar ett möte med Golgata, så jag mer frälses glädje får. Har glädjen i Kristus som en gång var mitt allt blivit uppslukt av världens bedrag. Freden blivit borta och hjärtat blev ett kallt och möt mig min Gud idag. Jag önskar ett möte med Golgata, ett möte med korset och dina sår. Jag önskar ett möte med frälses glädje får. Må blodets förlösning gå över mig på ny, på bönnen må du nå ge svar. Jag åter till korset och söker vill mitt ly, till dig ger jag allt jag har. Önskar ett möte sår. Jeg ønsker et møte med Golgata, så jeg blir frelsesglede.